Hej och välkomna till podden Bokprat. Vi som står bakom den heter Malin.
Och Hanna, och vi jobbar som bibliotekarie på Jenny Nyströmskolan i Kalmar.
Välkomna tillbaka till podden.
Idag har vi ett lite speciellt upplägg kan vi säga.
Ja, det har vi.
För vi ska bara prata om en bok idag.
Ja, och vi har ju båda läst samma då naturligtvis. Yes. Och det bygger vidare lite på, vi kopplar ihop lite med, vi krokar i lite med bokmässan.
Precis, för då pratade vi, och du mest tror jag Malin pratade om den här boken. Och du hade lyssnat på Sissela Natli på bokmässan, för det är hon som är författaren här. Boken heter Distraherad. Mm. Hjärnan, skärmen och krafterna bakom.
Mm.
Och du läste ju den här och sen så lämnade du över boken till mig och jag läste den. Och vi konstaterade båda att det fanns så mycket intressant i den här boken. Så
vi har ju bubblat någonstans av att få prata om den. Och vi har slängt små meningar till varandra när vi har läst den och börjat diskutera. Och jag känner att jag måste få ur mig boken på något vis.
Precis, och jag tycker att det finns så mycket i den här boken som är applicerbart på skolan idag. När det digitaliseras väldigt mycket. Och det finns mycket i den här boken som handlar men både om skolan men också privatliv och vår relation till digitala medier. Och både vuxnas och ungas och barns relation till digitala medier.
Verkligen.
Så jag tycker att den är väl värd ett avsnitt faktiskt.
Det är den. Är man sugen på att gå in ännu mer och få med ännu lägre åldrar, så rekommenderar vi att man läser boken. För hon börjar redan med från när vi i princip är nyfödda och pratar om den här. Men vi väljer att välja den delen utanför. Utan vi plockar ju upp det mer som går att applicera på våra gymnasieungdomar och vuxna, har vi ju känt.
Ja, lite så. Men vi kommer säkert att ramla in på det också, tänker jag. För det hänger liksom ihop så mycket.
Det gör ju det.
Allting.
Mm.
Ja, var ska vi börja någonstans?
Alltså vi ska egentligen börja med att säga att Sissela Natli, hon är ju hjärnforskare. Och jag tror, om jag inte helt missminner mig, så är hon bunden till Karolinska institutet.
Det är inget lite bekant.
Mm. Och vi pratade ju om Sissela, och vi pratade ju även om Anders Hansen när vi hade det här bokmässan-avsnittet. Och Sissela skriver lite på ett annat sätt och lite mer lättillgängligt i många fall, kan jag tycka. Och alltså den här boken är verkligen lättillgänglig och lättförståelig, och man blir väldigt förfasad.
Mycket lätt tycker jag. Alltså den är verkligen skriven på ett sätt så den ska kunna passa allmänheten. Man behöver inte några särskilda förkunskaper alls för att läsa och förstå den här boken. Och det som jag tycker är så jättebra med henne, det är att hon beskriver olika saker med en väldigt lättförståelig symbolik.
Ja!
Hon använder symboler som gör att man förstår precis vad hon menar. Mm. Och min favorit är nästan, hon börjar väldigt starkt med sådana symboler.
Mm.
Jag vet att jag sa dem till dig någon gång, jag stod och läste dem. Mm. Och vi snackade lite grann om det här, att det är också rätt så bra one-liners, eller vad man ska säga, som sätter precis fingret på ett problem.
Ja.
Och den ena saken som hon pratar om där, det är ju alltså hur vi tar in information.
Mm.
Och att vi hela tiden utsätts för information, och att det kan bli svårt att fokusera. Att vi är inte så jättebra på att hålla flera olika spår i huvudet samtidigt. Och då har hon symbolen kring ett hus.
Ja.
Att huset är liksom vår kunskap eller det vi vet.
Vår hjärna.
Vår hjärna, ja precis. Lite så. Och sen finns det då en hall.
Mm.
Och en dörr.
Mm. Och hallen är ju det hon likställer med arbetsminnet.
Precis.
Och det är ju det som är den första instansen när vi får in ny information.
Mm.
Och jag menar, en hall går inte att bygga hur stor som helst.
Nej, den har bara en viss storlek.
Ja.
Och kommer det in för många människor genom dörren samtidigt, så blir det trångt där inne.
Det blir fullt.
Det blir fullt. Mm. Och då är själva symboliken här är ju då att vi kan inte ha in för mycket i hallen samtidigt.
Mm.
Utan vi måste ta in kanske en eller två saker åt gången för att kunna hantera det, bearbeta det och släppa in det i huset.
Precis. Och huset blir ju då vårt långtidsminne.
Mm. Där det allting lagras.
Ja. Eller vad man ska säga. Och de här långtidsminnena vi har, de sitter ju med små krokar hela tiden. Och är beredda att fånga upp det här nya som vi tar in. Så att det vi behöver lära oss är att vi behöver läsa och lära oss ännu mer någonstans, för att då gör vi det så kan vi kroka i det, den gamla kunskapen, vilket gör att det kanske inte är så konstigt att man inte känner sig så himla smart alla gånger när man är ung, när man är liksom någonstans 16, 17, 18. Men jag kan ju känna nu när man har kommit en bit upp i livet, är någonstans mitt i att ja, men nu börjar man känna sig trygg i sin kunskap, men ändå är jag inte mätt på kunskap.
Nej. Precis. Och just den här hallen, jag tyckte den var så bra liksom liknelse, att jag kan verkligen relatera till det, att det är lite fullt i hallen när man känner att man inte kan fokusera, och man känner att man har för många grejer på gång samtidigt, då måste man ta bort saker för att kunna fokusera på en sak och kunna göra någonting med det.
Mm.
Och ska det bli, just om man kopplar det till lärande då och kunskap, så är ju det här rätt så viktigt, att vi kan inte ha massa intryck samtidigt. Och här pratar ju också Cicely Natalie om lite olika, vad ska man säga, system. Alltså vi kan, olika aktiviteter kräver olika saker av oss i vår hjärna. Det är olika delar som aktiveras. Mm. Och vi kan inte hålla på med två saker samtidigt som kräver aktivitet i samma hjärndel, om man säger så.
Nej, precis.
Utan då kommer en eller båda sakerna bli lidande. Däremot så kan man hantera, om det är en helt annan del av hjärnan som aktiveras, då kan man göra det samtidigt som en annan del.
Ja, för det pratade vi om i det avsnittet när vi pratade om bokmässan, där att du kan prata i telefon samtidigt som du fyller diskmaskinen.
Precis.
För det är inte samma hjärnhalva som jobbar.
Samma. Nej.
Och det är det hon menar med när man sitter och studerar, att du ska egentligen sitta i ett tyst, allra helst i en tyst miljö. Vill du ha musik så ska du ha som koncentrationsmusik som du inte liksom börjar nynna på, för att sitter du med tvn igång med något program, du har någon Snapchat eller du har Facebook eller du har Messenger eller Instagram någonting uppe och väntar in någonting där, du kanske har datorn igång med någonting, mobilen igång med någonting, och sen har du musik igång, så att någonstans så blir det ju att någonstans ska du då också försöka ta in den här uppgiften som vad den går ut på, och du fattar ingenting, men du har heller inte förstått att du själv har sabbat för dig själv.
Du måste ta bort allt det andra.
Ja.
För det, musik så skriver hon ju också en del om att man kan lyssna till exempel på ordlös musik.
Mm.
För att då används inte samma. Men de här språkliga delarna kommer inte med i musiklyssnandet. Man tänker inte kring texter, man sjunger inte med och sådär. Så att det finns lite olika. Men hon också förespråkar ju verkligen bara tysta miljöer.
Ja, precis.
Som den mest optimala för att faktiskt fokusera på en sak. Mm. Sen vet vi att det finns lite olika. Det finns ju de som kanske har väldigt svårt för ren tystnad också. Men som regel, om man tittar på det stora hela och de allra flesta människor, så är det det som gäller.
Precis.
Och det är någonting som jag tänker att vi verkligen kan ta till sig i skolan. Att vi har inte så jättemånga tysta miljöer.
Nej, vi har inte det. Det plingas och det låter överallt.
Mm, och det pratas och det är tangentmattor och det är annat.
Ja, och någon sitter och lyssnar på musik, men de har så pass hög volym och sådana in-ear så att musiken spiller utanför de här hörlurarna också. Mm.
Ja, och vad är det för musik de lyssnar på då?
Ja, det är inte direkt
kan man ju också fundera på.
Precis.
Så att här finns många saker man kan fundera kring, och hur skapar vi de här optimala miljöerna där det inte blir fullt i hallen?
Mm.
En annan sån, tyckte jag, bra symbolisk bild hon målade upp var, och det här gick hon ju in på, alltså från det att vi föds så skapar hjärnan olika nätverk.
Ja.
Beroende på vad som upprepas och vad vi lär oss så skapas ett nätverk för det. Och då liknade hon det vid en väg.
Ja, men
och första gången man gör någonting, eller första gången man liksom börjar nästla upp eller så den här vägen, det här nätverket, så kan man se det som att man går igenom en djungel, och det är liksom inget upptrampat på förväg, men för varje gång man repeterar så blir det lite mer upptrampat. Och till slut, när det blir en helt automatiserad kunskap och ett lärande, så är det som en motorväg.
Precis.
Det är inget motstånd alls i det nätverket.
Nej. Och det är ju det många behöver lära sig, att för att vi ska lära oss nytt så måste det finnas ett motstånd.
Mm.
Vi kan inte kunna allting.
Nej.
Det går inte, det är en omöjlighet. Utan vi måste hela tiden, för att lära oss något nytt, möta det här motståndet och ändå ta oss igenom det gång efter gång. För det är det som utvecklar oss.
Precis.
Och det måste vi göra för att få en demokrati att fungera. För det skriver hon ju också om.
Ja,
sådana saker. Att vi måste ju jobba med sådana bitar för att vi ska få livet att funka rent generellt.
Och här kommer du in lite grann på just det här med digitaliseringen. För hon börjar ju prata om, vad är det som väldigt små barn lär sig? Vad är det för nätverk som trampas upp om man börjar använda digitala medier väldigt tidigt?
Mm.
Och då har ju hon en sån här figur över hjärnans utveckling.
Mm.
Och kort sagt kan vi väl säga att hon rekommenderar inte skärmtid överhuvudtaget för ett 2-årsålder och egentligen inte helst för en 4-5-årsålder.
Nej. Och det är ju den enkla anledningen att vi lär oss inte om vi sitter med en padda själv i den åldern. Nej. Utan vi lär oss om vi har en förälder som sitter och förklarar jämte eller en pedagog.
Mm.
Men det bästa är att överhuvudtaget inte utsättas för skärmar därför att det hämmar faktiskt hjärnlobens utveckling, skriver
precis.
Hon.
Det är fel nätverk som byggs upp i hjärnan helt enkelt. Det är fel vägar som trampas upp. Bland annat det här med impulskontroll återkommer i hela boken, att det är något som är väldigt viktigt.
Mm.
Har man god impulskontroll så följer det liksom med en massa andra sådana saker, till exempel psykiskt välmående och så.
Mm.
Medan dålig impulskontroll är väldigt kopplat till dåligt, alltså psykisk ohälsa.
Mm.
Och det är någonting som måste tränas när man är liten.
Mm.
Och det tränas inte med massa klickande och att man klickar och
nej,
inte får träna på att man faktiskt ska inte bara göra hela tiden utan man ska tänka och sådär.
Ja.
Så att det är väldigt intressant, tänker jag, för småbarnsföräldrar att läsa den här boken.
Det är det, definitivt.
Mm.
Jag tänker också när hon pratar om det här med sociala medier, det här med hur de faktiskt är uppbyggda. Det finns en anledning till att alla notiser är röda.
Mm. Precis.
Det var ganska, det var en aha-upplevelse när man läste och man tänkte, ja men såklart. Mm. Därför att rött är ju en trigger för oss.
Precis.
Och hon skriver ju om en Fogg och hans trestegsmodell.
Precis, en beteendemodell eller vad man ska säga som är. Alltså en modell över hur beteenden skapas.
Mm.
Och den tyckte jag var jätteintressant.
Den var jätteintressant. Men Foggs modell går ut på motivation, möjligheter och triggers.
Precis. Och motivation, det kan man ju förstå vad det innebär.
Man får ju liksom som en belöning om man går in på en social media och ser att man har ett antal notiser att nu har någonting hänt här.
Precis, och det här handlar ju om vårt behov av uppmärksamhet och vad heter det, bekräftelse. Och det handlar ju också om rädslor att bli utanför och så vidare. Men där ligger ju motivationen i rätt så grundläggande drifter, om man säger så.
Ja, men precis. Möjligheterna då?
Ja, det handlar ju om möjligheten att det ska vara enkelt att använda, tillgängligt, många kan nog relatera till den här känslan av att man tar upp mobilen bara som en...
Släpper
man tänker inte på det. Man gör det utan att ens tänka på att man gör det och öppnar och går in. Man kan gå in på appar eller på funktioner som man inte ens har något ärende på.
Mm.
Man bara gör det för att, nästan som att fingrarna rör sig själva.
Ja.
Och det är ju möjligheten att det är så lättillgängligt och den finns där och har allting samlat. Så att tillgången till enkla sätt att interagera på via de här apparna är ju möjligheterna.
Och triggerserna. Ja, det är ju dels den röda färgen.
Precis, någonting som fångar vår uppmärksamhet och påminner oss om att här ska du gå in.
Mm.
Du har någonting att göra här.
Mm. Hon pratar ju om det här med att vi, när vi får, det kan vara så att vi får en påminnelse att vi ska göra någonting. Och sen så plockar vi upp mobilen för att vi ska göra det här. Men då ser vi en massa andra röda notiser och sen har vi glömt bort vad det var vi ursprungligen skulle göra.
Mm.
Och så börjar vi fladdra iväg i helt andra och sen kan det ha gått en timme och så vet vi fortfarande inte vad var jag skulle göra för en timme sen.
Mm. Och sen kommer man på det och då går man in igen och så kanske samma sak händer.
Ja, precis. Mm. Så att hon skriver också om det här, det är viktigt med påminnelser att de kommer vid rätt tidpunkt för oss. Så ska vi gå in och handla mjölk på vägen hem efter jobbet så måste den där påminnelsen om att göra det, då måste den komma när vi precis befinner oss ett par minuter ifrån butiken ungefär. För att annars har vi glömt bort det där på vägen hem att vi ska göra det.
Precis.
Och en ny tanke tror jag hon skrev att vi kunde hålla i huvudet 20 sekunder, sen var den putsväck borta igen.
Ja.
Det är ganska skrämmande.
Så duktiga är vi ju på sånt.
Mm.
Men just den här beteendeteorin eller den här beteendemodellen, den ligger ju till grund för hur de här apparna är utformade.
Ja,
beteendedesign, interaktionsdesign. De bygger, alltså de har ju ändå kännedom om hur vår hjärna fungerar, de här som har utvecklat detta. Och de därför så verkligen går de ju på varenda liten svag punkt vi har och det är därför de funkar så bra.
Och det är samma sak med de algoritmerna som ligger bakom till exempel Facebook ska vi ju säga att då scrollar man igenom hela flödet och den där notisen som dyker upp och börjar lysa röd att nu har det hänt någonting nytt, nu måste du gå in och kolla. Det är ju ingen slump att den dyker upp då, för då kanske vi börjar närma oss slutet på vårt oändliga scrollande, men vi börjar komma ner dit där vi redan har varit. Då kommer en ny notis, då måste vi gå in och kolla och när vi då går tillbaka för att se om vi var klara i själva scrollandet, då kommer det upp någonting nytt högst upp för att hålla oss kvar hela tiden. Att nu har det kommit nya händelser som du måste gå in och titta på.
De schemalägger det där lite grann.
Ja.
Att det ska komma notiser vid rätt tillfällen för att hålla kvar oss så mycket som möjligt och få oss återkomma vid rätt tillfällen och så. Likadant så skriver hon ju det här om de tre små pluttarna, prickarna. När man har en konversation igång med någon att det ser ut som att den personen skriver, men i verkligheten så är det kanske främst appen som signalerar att du ska vara kvar här.
Ja, och det här handlar ju om att vi vill ju inte missa någonting. Nej. Fear of missing out, FOMO. Precis. Det är ju det bygger på, att vi är så rädda att gå miste om någonting. Det är därför de här Instagram har de här Insta-stories med 24 timmar. Vi vill ju inte missa en Insta-story, för då kanske vi inte är med på tåget där. Precis. Allting händer.
Uteslutande, utanförskap, ja. Sånt som, det är rädslor som driver oss till väldigt mycket, och det används ju i detta.
Väldigt mycket i Snapchat, ska vi säga. Men vi går inte in mer på Snapchat, för vi har insett att vi förfasas bara över Snapchats funktion.
Precis, man kan läsa mer om det i boken.
Ja, precis.
Men gemensamt för alla de här apparna och sociala medier pratar hon ju mycket om, är ju att de använder de här strukturerna. Men det jag tycker är bra med när hon tar upp den här beteendemodellen då, är att man kan ju också använda den för att skapa nya bättre beteenden som man kanske inte tycker är så destruktiva eller slöseri med tid eller så. Att man kan tänka det här motivation, möjligheter, triggers, att man skapar den
omvänt.
Ja.
Så att man bygger en sund relation till sociala medier och digitala.
Ja, eller tänk helt andra saker, tänker jag. Ja. Vad är det man skulle vilja ha in mer i sin vardag som man inte får in? Kanske för att skärmtiden stjäl mycket tid. Ja. Vad är det man vill få in och använda den här beteendemodellen för att skapa andra beteenden som man vill ha?
Det var ganska intressant när jag satt och läste ganska mycket om det här för ett par veckor sedan, någon vecka sedan. Så började jag läsa på ganska mycket ännu mer. Liksom, vad sägs om det här? Då hittade jag på nätet i en tidning en artikel om en kille som var 18 år som själv valde att lägga bort sin smartphone under en månads tid. Man hade pratat med honom 2 veckor in i det här projektet, och det han hade istället, det var en telefon som han kunde smsa och ringa med, och han själv tyckte att han sov mycket bättre. Han hade mer ork i skolan, han låg i fas med skolläxorna, och han hade börjat spela gitarr istället för att vara ute på sociala medier, och han förstod poängen med att ha tråkigt.
Och det här tror jag är, för liknande test har gjorts på andra också.
Ja.
Jag vet att Anders Hansen har gjort ett sånt test i den här tv-serien som han är programledare för. Där en familj fick vara utan all typ av skärmtid, rök liksom under en vecka. Och de sa ju det, att deras tonårsdöttrar kom ut från sina rum. De umgicks i familjen, de gjorde saker tillsammans. Så att jag tror att det ligger mycket i att man, mycket slentrian-användning som man inte reflekterar över och som man heller inte egentligen behöver.
Nej.
Och vi konstaterade ju båda två här nu när vi tittade i den här boken att det finns faktiskt en del hjälp att få från mobilen. Att kunna själv reglera sin skärmtid, om man nu känner att man kanske kan under en tid detoxa och ta bort helt, men det kan också finnas funktioner som man faktiskt behöver använda i sin smarta mobil. Och då finns det inställningar, åtminstone i den sortens mobil som vi har, att man kan så att säga, stänga av. Under skärmtid kan man stänga av sin mobil. Alltså inte att bli avstängd, men den blir otillgänglig. Man tar bort den här möjlighetsfaktorn i beteendemodellen.
Och det är ganska intressant om man då kan, man kunde gå in och styra app för app, ska vi säga. Men bara det här, man går in och någonstans styr att mellan de här klockslagen så ska jag inte kunna använda sociala medier till exempel. Nej. Jag stänger allting med sociala medier. Men jag vill fortfarande kunna smsa, ringa och kolla min mail kanske. Sådana basic saker. Men om man går in och kollar, det gjorde jag ju i min, och det var ju ganska skrämmande att se vissa dagar. Alltså, hur många gånger hade jag tagit upp min telefon och väckt den? Jo, jag hade gjort det 143 gånger på en dag. Och jag tror att snittet ligger att man gör det var sjätte minut. Så att någonstans mellan 150 och 300 gånger per dag. Så att jag låg ju liksom inom ramen för att vara beroende. Och sen kan man ju gå in och kolla hur mycket, i alla fall i våra telefon då, hur mycket jag hade använt respektive app. Så att vi ska ju köra test nu, du och jag.
Och verkligen reglera vår skärmtid. Och kanske säga att vi får bara använda sociala medier en timme om dagen till exempel. Att man kanske måste ta ett aktivt beslut i att jag behöver minska min skärmtid. Och då ta hjälp av de begränsningar som finns i mobilen, att faktiskt få hjälp med det. Det får ju bli en åtgärd liksom.
Ja, för det handlar ju om att jag själv känner att jag använder min telefon för mycket till icke-vettiga saker. Måste jag säga. För att man pratar faktiskt om att det finns ett glapp mellan den här snabba utvecklingen och avancemanget av tekniken och våra begränsningar i att utveckla ett vettigt förhållningssätt till de här digitala medier, eller de här digitala lösningarna, ska vi säga. Så att någonstans kan vi känna också att vi måste aktivt göra ställningstaganden där vi faktiskt väljer bort mobilen till förmån för någonting annat. Tänk på det nästa gång ni umgås med era vänner. Umgås ni med eller utan telefoner? Vart är telefonerna? Är de satta på ljudlöst eller inte? För det pratar ju hon om i boken. Man hade gjort undersökningar på flera olika ställen med tre grupper av studenter. Där den ena gruppen studenter fick ha kvar mobilen utanför lektionssalen. Den andra gruppen, de hade den i sin väska som stod bredvid där de satt. Och den tredje gruppen hade sin telefon på bordet där de satt.
Alla gångerna så var den satt i friplansläge.
Ja, precis. Men det var ju faktiskt den gruppen som hade telefonerna kvar utanför klassrummet som hade bäst fokus. Medan de som hade den framför sig, de satt ju egentligen och liksom, nej just det, den var i flygplansläge, satt och hela tiden var på den på något vis.
Och de som hade den i väskan hade ju sämre fokus än de som hade den utanför.
Ja.
Så bara närvaron av en telefon gör att vi delvis blir distraherade, för vi vet att den är där. Och då, vi kan inte hindra tankarna från att gå till vad det är som händer där. Att även om man, att det tar ändå mycket energi av oss att tänka att aktivt välja bort fokus på den. Så har man den liggande på bordet framför sig och sitter och pratar med någon, så är det ändå att jag måste, det tar energi att jag inte ska titta på den. Om den piper till eller vibrerar, då måste jag aktivt välja att inte tänka på den eller inte kolla på den. Och det tar energi och fokus från det jag skulle fokusera på. Så bara närvaron av den, även om jag inte kollar, tar fokus.
Ja, för det handlar ju faktiskt om när vi sitter och pratar med varandra face to face. Det handlar ju faktiskt om det här med ögonkontakten också. Att titta på varandra istället för att hålla på med den här jäkla mobilen hela tiden gör ju att om jag sitter med min mobil hela tiden och du och jag sitter och pratar, då signalerar jag ju någonstans till dig att du är inte intressant, jag sitter här mest för att du bad mig komma. Men om vi istället träffas och vi är medvetet, nej men nu sätter vi telefonerna på ljudlöst, vi lägger bort dem, vi ser dem inte ens en gång. Och vi tar ett ställningstagande att vi rör dem inte under den här tiden vi träffas, då kommer vi att liksom, allting kommer att sänkas och bli mer humant på något vis i vår kommunikation, för att då är vi intresserade av att umgås.
Och det är faktiskt någonting som Sissela och Natalie också säger att vi behöver träna på. Just den här mänskliga interaktionen.
Ja.
Att det är allt vanligare att unga främst isolerar sig mer. Man kan göra så väldigt mycket via sin mobil. Och fritidsintressena finns där också. Så att det är viktigt att jobba med de mänskliga interaktionerna. Och här skulle jag vilja lyfta in det här med psykisk ohälsa. För det pratar också Natalie om. Det finns, hon pratar både om riskfaktorer och skyddande faktorer för just psykisk ohälsa. Och här ser vi också en koppling till användning av digitala medier. Det finns en koppling mellan hur mycket man använder internet och hur pass hög risk man har att må psykiskt dåligt. Så det här är också, hon gör en väldigt bra, tycker jag, översikt över olika riskfaktorer och skyddande faktorer i slutet av boken.
Ja, verkligen.
Ett jättebra tabell över om det här är riskfaktorer, vad innebär det? Och det här är skyddande faktorer. Och sånt, om vi bara nämner några stycken, så är ju sånt som sömn är väldigt viktigt. Både som en riskfaktor om man har sömnbrist, men som en skyddande faktor om man sover de timmar man behöver för vår psykiska hälsa. Motion kontra stillasittande, en annan sån faktor som såklart slår negativt på ena hållet och positivt på det andra. Man har ju visat sig att motion är ju lika bra som antidepressiva när det gäller att behandla just depressioner eller dåligt mående. Så. Och här finns det ju, nu kan man ju undra vad har det med digitaliseringen att göra, men faktum är att det faktum att vi lägger så mycket tid framför en skärm gör att tid snos ju från andra aktiviteter. Och har vi den framför oss för sent på kvällen så påverkar det sömnen, och låter vi den ligga i sovrummet och vibrera under natten när vi vaknar så stör det sömnen. Och sitter vi med den för mycket istället för att röra på oss, det stör ju liksom vår psykiska rörelse då, eller vår psykiska mående, därför att vi rör oss mindre fysiskt. Så att det har ju med varandra att göra, de här sakerna.
Det har det.
Likadant nämner hon ju det här med att socialt umgänge är också väldigt givande för
för att träffades mående. Vi åt middag, eller vi gick ut och fikade eller vi gick ut och promenerade. Idag möts vi via nätet.
Ja, precis. Läsning är också en sån sak som är en skyddande faktor för att motverka då, eller förebygga att man mår psykiskt dåligt.
Och jag menar, läsningen har ju en annan viktig funktion också. Det vet ju vi som bibliotekarier. En 17-åring som inte läser aktivt har ju väldigt litet ordförråd kontra en 17-åring som läser väldigt mycket.
Absolut.
Det här gör ju också att man har svårt att hänga med i vardagslivet och samhället och allt det här.
Och det kan i sin tur göra att man i ännu högre grad känner av den här upplevda ensamheten som många unga vittnar om idag. Och det är också ett led i att man ägnar mycket tid själv med en skärm. Att man upplever sig mer ensam. Och det är ju vanligast förekommande bland unga tjejer, det här utbredda psykiska ohälsan. Att man man upplever att det finns ideal och statusar och som man aldrig liksom kommer uppnå. Och det är ju mycket är ju sociala medier en bov där på sätt och vis. Alltså att det blir, man möts av ett budskap hela tiden.
Så är det ju.
Lite ett sånt nätverk som då har trampats upp.
En annan grej som Sissela pratar om också och som vi pratar väldigt mycket om, det är ju också det här med att dagens unga tappar att skriva för hand. Och det har man ju också gjort undersökningar på, att antecknar man på en föreläsning för hand så binder man ihop det bättre med minnet på vad det är man har gått igenom. Och det här är någonting som är väldigt lätt att stå och säga, men vi förklarar ju aldrig vad det är som är orsaken till att vi lär oss bättre om vi skriver för hand kontra om vi skriver på datorn.
Nej.
Och det handlar ju om att med pennan i hand när vi skriver på pappret så formar vi ju orden och vi är tvungna att tänka efter så att vi stavar dem rätt. Och det är det som är grejen, det här formandet av ordet, det är det som gör att minnet blir bättre uppfångat.
Jo, för då måste vi också visualisera och vi kan komma ihåg rent visuellt var och hur vi skrev någonting. Kontra skriver man, antecknar man i ett dokument på datorn så ser ju orden likadana ut, de står liksom, det blir väldigt linjärt, det blir väldigt likvärdigt hela tiden. Dokumentet ser ut, det är liksom never ending, det bara scrollar, det ser likadant ut hela tiden. Det blir det inte när man skriver för hand, och då måste man också när man skriver för hand sammanfatta på ett annat vis, välja ut ord, tänka kring vad är det jag ska anteckna här. Medan de flesta av oss är så snabba på tangenterna nu så vi kan i stort sett transkribera och skriva ner nästan allting som en person säger. Det går så snabbt, och då blir det inte den här, då kommer inte den här reflektionen med kring vad är det jag ska anteckna. Så att det ligger en skillnad i att anteckna digitalt och anteckna analogt. Och här började jag fundera på, borde vi tänka om kring skolan här?
Ja, och det är ju lite det hon pratar om också, att vi kanske måste tänka att det digitala inte ska användas per automatik rakt av, utan vi ska använda det när det finns ett förstärkande av lärandet.
Ja.
Alltså att vi kanske måste våga bryta det här mönstret med att det ska vara en dator som används i alla lägen.
Ja, eller att den bara används för att det är smidigare.
Ja.
Att det kanske inte alltid är bättre. Nej. Jag har tänkt på en sån sak som att vi har ju en sajt där vi lägger upp våra undervisningsgenomgångar. Och där har jag kommit på mig själv nu att jag säger ju ofta på en lektion att ja, det här finns ju tillgängligt på sajt, så ni behöver inte känna att ni måste anteckna allting. Och det, där kanske jag gör dem en björntjänst. För det kanske är bättre att de faktiskt antecknar för hand och sen kan de gå in på den sajten sen. Men för att de här undersökningarna som har gjorts, de har gjorts på att anteckna analogt, digitalt eller inte alls. Och det är ju över dominerande bäst, om man säger så, att anteckna för hand. Så att inte anteckna alls är ju inte heller egentligen något bra alternativ. Vi borde kanske skapa de rutinerna, skapa det beteendet hos eleverna i större grad att de ska anteckna för hand.
Ja, eller hos oss vuxna också som ingår i personalstyrkan när vi sitter på diverse möten. Jag tänker på när vi sitter på gemensamma personalmöten. Hur många sitter på riktigt och antecknar vad det är som går sig igenom? Och sen så ska vi kunna föra diskussioner om det här på ett vettigt sätt. Det kan vi ju inte, för att det finns ju inte en chans att vi håller det här kvar i vårt arbetsminne i hallen och bygger ihop det längre fram. För det blir ju nästan den här in i ett öra och ut i det andra örat.
Ja, man kan åtminstone fundera kring om vi verkligen lever som vi lär. Och om vi borde tänka att vi ska, vad ska man säga, praktisera någonting annat för att kunna visa på det för eleverna.
Ja, för eleverna gör ju som vi gör. De gör inte som vi säger att de ska göra.
I bästa fall kanske man kan säga att de gör som vi gör. Ja. Men alltså, det är lättare att tänker jag, att argumentera för att de ska göra någonting om jag faktiskt kan säga att de gör likadant.
Precis.
Så att ja, det finns väldigt mycket intressant där. Jag tänker också på det du sa där nu om att digitala lösningar eller teknik i skolan ska användas när det kan förstärka lärandet. För det skriver hon ju väldigt tydligt. Och hon stolpar upp tre, vad ska man säga, vägar till lärandet. Det ena är repetition.
Ja.
Det andra är när det sker någonting, alltså när ny information blir känsloengagerad eller att det är en aktiv upplevelse. Och det tredje är att det kopplas till någonting som redan finns inne i huset.
Det är där vi krokar ihop det med de här krokarna som ligger och väntar på att få jobba inne i huset.
Precis, har jag någon kunskap sen innan om någonting och så får jag ny information som på något vis kopplar an till det, då är det också en väg in i lärandet. Ja. Och de här tre, om man då tänker att någonting digitalt, något tekniskt kommer och förstärker de processerna, då är det teknik värd att jobba med i skolan.
Absolut.
Men om det bara handlar om att göra någonting enklare för lärare eller elev, eller som inte jobbar för att liksom förstärka de här, då kanske det är överflödig teknik och någonting som vi inte ska lägga fokus på.
Faktiskt.
Så det här tycker jag är en intressant diskussion. Jag skulle gärna diskutera det mer och se en sån diskussion kring, ja, men kanske ett lite kritiskt förhållningssätt kring vad är det för teknik vi har tagit in i skolan, och förstärker den verkligen de här processerna?
Ja, för som Sissela säger, det är ju inte bakåtsträvande att vi har ett kritiskt förhållningssätt till den här tekniken.
Nej.
Det är att vara ansvarstagande.
Precis.
Och det här var ju en mening som vi båda två fastnade för.
För det blir lite så att man stämplas lite grann som bakåtsträvare.
Ja.
Eller att man tänker att det står ju till exempel nu i våra läroplaner och så att vi ska jobba med digitalisering för digitaliseringens skull. Just för att ungdomar ska få lära sig att hantera och sådär. Men
vi måste göra det på rätt sätt.
Någonstans måste ju den lärdomen om hur man hanterar, måste det ju ingå att kunna välja bort också.
Ja, precis.
Så jag tänker att för varje lärare så skulle man kunna ha de här som ingångarna till lärande. Okej, stärks de med den här tekniken eller inte?
Mm.
Är det här ett bra sätt att använda teknik eller inte?
Mm.
Så att, ja, det tyckte jag var. Hon är generellt, tycker jag, väldigt tydlig. Och det är lätt att hitta de här kärnfulla bitarna som man känner att men det där.
Ja, men så är det.
Mm.
Jag känner att jag har väl bombarderat min omgivning med den här boken som jag läste klart den med. För att det är så oerhört mycket som finns att diskutera.
Mm.
Och vi kan göra det från nyfödda upp till den äldre generationen som inte har med sig det här digitala, som lite hånas nu kan man ju säga. För att de inte har hängt med den digitala utvecklingen. Men det finns så oerhört mycket att diskutera och ta till sig och börja själv fundera och rannsaka sig kring.
Precis.
Ska vi knyta ihop säcken lite nu kring den här boken? Det är ett långt avsnitt.
Och
man kanske känner att vi har fladdrat väldigt, väldigt mycket. För det har vi väl diskuterat väldigt mycket.
Ja, vi har ju det. Men det är väl ett symptom på att det här var en väldigt innehållsrik bok att läsa.
Ja, men verkligen.
Jag skulle väl egentligen rekommendera för alla som är intresserade i frågan och kanske också de som inte är så intresserade att läsa den, just för att jag tycker att det är en sån bok som alla kan läsa. Det kräver ingenting förkunskapsmässigt. Den är väldigt lätt tillgänglig.
Ja, men det man egentligen kan säga är ju att det är våra tre grundläggande drivkrafter som ligger bakom rädsla, nyfikenhet och belöningssystemet. Vi pratar om hjärnan och hur den jobbar, det här med huset, med minnet och att det är hallen och huset och allt såna här bitar. Det här med att faktiskt våga bara jobba med en uppgift och inte ha massa grejer som distraherar under tiden. Att våga stänga av ljud på telefonen och lägga bort telefonen när vi sitter i samtal. För vår uppmärksamhet är alltså hårdvaluta idag.
Och att man ska reglera sin skärmtid. Att man funderar på att använda de funktionerna som finns i mobilen. Ta reda på hur mycket tid lägger du en dag på att ha mobilen framför dig och titta på den i något syfte. Ta del av den statistiken och fundera på hur skulle du vilja att den statistiken såg ut. Och om du sitter X antal timmar en dag, vad skulle du vilja göra med den tiden istället? Alltså, är det väl använd tid eller skulle du vilja hinna med något annat under en vanlig dag som du inte upplever att du hinner med? Kan du ta den tiden då från skärmtiden och tänka att nej, men nu ska jag stänga av, nu ska jag aktivera den här funktionen som där mobilen säger till mig att nu är din skärmtid uppnådd för idag, nu får du inte använda den mer. Då kan du lägga ner den och göra det där andra. Läsa den där boken, gå ut på den där promenaden, umgås med din familj eller vad det nu kan vara.
Ringa den där vännen, ring istället för att prata med varandra. Till exempel. Och det här med att vi behöver läsa mycket för att kroka i med vår gamla kunskap. Vi behöver repetera, vi behöver traggla. Och att det är det som vi måste ha med oss för att upprätthålla vår demokrati. Som exempel. Vad tänkte vi på mer?
Ja.
Sömnen. Sömn.
Jätteviktigt.
Vi måste inse att alltså våra tonåringar idag sover, minskar sömnen med om det var 20 eller 30 minuter per år för en 15-16-åring. Och jag menar, de behöver sova uppåt en 9-10 timmar fortfarande i den åldern. Och jag menar, då förstår man kanske varför de är så oerhört trötta och tycker att det är väldigt jobbigt att gå i skolan. Just för att de prioriterar bort sömnen från fastna med mobilerna istället.
Mm. Och det är ju också kopplat till psykiskt mående.
Ja, det är det. Vår rädsla för att missa någonting.
Mm.
Våga ta den.
Ja.
Alltså inse att Facebook, där lever mycket, eller vi ska säga på de sociala medierna, vi ska inte hänga ut en enskild. Men där handlar mycket om att folk visar upp lite av den här polerade ytan.
Mm. Jo, det tänker man ju på själv, vilken bild det är vill det. Väljer, är det den fula eller den där inte smutsen syns?
Ja, men precis. Ja, men så är det ju. Mm. Det, är det den bilden som är lite sned och skev, eller är det bilden där, allting är så rosenskimrande och allt sånt här?
Det finns oerhört mycket matnyttigt i den.
Ja.
Så att, ja, läs är väl min rekommendation egentligen.
Ja, min också.
Mm.
Så att, jag hoppas att vi har väckt lite tankar hos er och kanske själva börjar rannsaka er kring det här. Så kanske vi får återkomma längre fram under hösten med hur det har gått för oss.
Ja.
Det kan vi ju ha som precis. En liten cliffhanger så här i slutet.
Precis. Och snacka gärna med oss om den här, för vi vill gärna prata.
Ännu mer. Vi hörs.
Det gör vi, hej.
Hej.